Bismillah wa alhamdulillah. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Vi har kommit fram till kapitel 471 i boken Adab al-Mufrad av Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Och där säger författaren Baba taslimu ala al-na'im. Kapitlet om hur man hälsar på den som sover. Och vi har ju nu i två eller tre lektioner talat om hälsningar. Hur man ger salam, ta i handen, krama och liknande saker. Och sen mer specifikt då olika sir, yani olika sätt att säga salam alaikum på. Och då säger här författaren kapitlet om att hälsa på den som sover. Och det nämns en sahih hadith från Abdurrahman ibn Abi Layla. Som berättar från al-Miqdad ibn al-Aswad radiyallahu anhu, som säger att profeten alaihissalam, då han kommer på natten, brukade hälsa med en salam som varken väcker den sovande eller som inte väcker den sovande, men som hörs av den som är vaken. Då profeten alaihissalam brukade komma in och hälsa på natten, så brukade han ge en salam som inte väckte den som sover, men den hörs av den som är vaken. Nah. Här finns det en adab, en etik, och det är att man inte ska störa folk som sover. Ja, självklart man kan väcka dem till bönen och sånt, men att man kommer hem på natten och ger salam är inte en orsak till att alla i huset ska vakna. De har rätt i sin sömn, och då stör man dem inte. Och ni vet, vissa har svårt att somna. Är det inte så? Vissa har jättesvårt att somna. Då kan det vara störande att någon kommer in och bara salam alaikum och tänder lampan. Utan syftet med salam är att hälsa på de som är vakna. Och de som sover, pennan är lyft från dem. Och de är inte ålagda att besvara din salam. Så att du behöver inte hälsa på dem. Utan du hälsar på de som är vakna. Och då gör man det genom att hälsa med en ganska låg röst. Så att de som är vakna hör och de som sover inte väcks. Det här är från profetens akhlaq alaihi salatu wassalam. Ja. Kapitlet om att säga marhaba. Välkommen. Är det sunna? Ja, det är sunna att säga marhaba. Vi har här första hadithen som är sahih från Aisha radiyallahu anha, där hon säger att Fatima kommer gåendes och hennes gångstil liknade exakt profetens gångstil alaihi salat wa salam. Och då säger han till henne marhaba, marhaba bibnati, min dotter, du är välkommen. Och sen satte han henne ner på hans högra sida eller vänstra sida. Och den här hadithen har vi gått igenom tidigare, den har lämnats flera gånger i boken och här är den förkortad. Men just att då profetens dotter kommer alaihi salatu wassalam, så möter han henne med glädje. Och de andra haditherna nämnde ju att han gick upp och kramade henne. Och det nämnde vi att det var ett bevis på att man kan krama sina barn. Och krama en person som man inte har sett på länge. Men här säger han då marhaba. Och då säger ulama att det här är ett ord som används då man välkomnar folk som man gillar. Att få folk att känna sig respekterade och ärade. Och det här kommer efter assalam. Vissa gör felet av att om när gästen kommer säger marhaba, ahlan wa sahlan, assalamu alaikum. Och vissa kanske inte ens säger salam. Utan de kör bara de här orden. Välkomstfraserna av marhaba, ahlan wa sahlan och så vidare. Men det som är sunna att man inleder allt med att ge salam. Assalamu alaikum. Och sen marhaban och ahlan och sahlan och liknande ord. Och det här är något som ökar gästen i glädje och får sig att känna sig mer välkomnad och bekväm. Ja, du vet ju själv, du kommer till någon och säger salam alaikum. Kanske inte så välkomnande, men ahlan och sahlan och salam alaikum och marhaba och kaifa halak och kaifa al-aulad och hoppas allting är bra och ayy khidma och vad kan jag göra. Få personen att känna sig, mashallah, ärad. Och vi har ju islam blivit beordrade med att ära våra gäster. Så det är ett väldigt fint ord som man kan säga. Marhaba. Och det finns mashallah även på era språk. Och vissa, jag vet inte, somalier har ni också marhaba. Ja. Ja. Det finns i alla fall ett ord som många har anammat och gärna tagit in i sitt språk. Tayyib. Det berättas också här från Ali radiyallahu anhu att han sa Ammar radiyallahu anhu bad om tillåtelse att få komma in till profeten alayhi wasallam. Och när Rasulullah alayhi wasallam kände igen hans röst så sa han Marhaban bi tayyib al-mutayyib. Välkommen, välkommen den som är ett tayyib. Och att tayyib är den som är fri från smuts och dåliga egenskaper, dåliga karaktärsdrag och dåliga gärningar. Och den som har motsatsen, det vill säga han har goda karaktärsdrag och han är ren och god och fin som person. Och sen också när man då säger el-mutayyib, yani den som renats. Yani det här är mubalagha för att man kan säga, inte överdriva, men att verkligen betona. Den som är ren, yani renaste, inte renaste, men den som verkligen är god och fin. Och vissa ulama säger här, den som var ren innan han blev muslim, hade en väldigt fin och god karaktär och islam gjorde honom bara ännu finare. Så att det kan också vara en betydelse. Och här finner vi dygden av Ammar bin Yasir, radiyallahu anhu. Han var en väldigt nobel och respekterad sahaba som har en väldigt hög position i islam. Ja, det visar också på hur ödmjuk profeten var, alaihi salam. Att han välkomnar folk på detta fina sätt med dessa vackra ord. Yani, som tyder på ödmjukhet. En person av högmod skulle inte göra någonting sånt här. Ja. Så han sa här då till Ammar marhaban. Yani, välkommen. Nästa kapitel. Bab kayfa raddu salam. Kapitlet hur man besvarar as-salam. Och där nämns det i en autentisk hadith från Abdullah ibn Amr som sa att när vi satt tillsammans eller hos profeten alaihi salatu wassalam i skuggan under ett träd mellan Mekka och Medina så kommer en arab, yani en beduin min ajla fin nas wa ashaddihim, yani från dem, yani de säger här al-jilf al-farir, yani en person som är tom. Yani en person som yani är dum eller han beter sig väldigt dåligt. En arab, en beduin kommer då som inte hade speciellt god karaktär. Wa ashadduhum faqala assalamu alaikum. Faqalu wa alaikum assalam. Han kommer och hälsar. Och sahaba radiyallahu anhum hälsar tillbaka och säger wa alaikum assalam. Och denna hadith bevisar då på hur man besvarar hälsningar. Och det här har vi sagt tidigare. Att ge salam, är det sunna eller wajib? Sunna. Att besvara salam, wajib. Och hur ska man besvara salam?
Likgiltigt eller bättre.
Likgiltigt eller bättre. Som Allah säger i Koranen, om ni hälsas med en hälsning, besvara då med en bättre eller likadan. Så att man besvarar då med en lika hälsning. Eller en bättre hälsning och lägger till wa rahmatullahi eller lägger till wa barakatuh. Taib. Och det är wajib. Och vi sa också att det är fard, kifaya. Om man är i en grupp så räcker det med att någon från sammankomsten hälsar och alla behöver inte hälsa tillbaka. Det berättas sen också från Ibn Abbas. Sami'tu Ibn Abbas, en av salaf som heter Abi Hamza, sa att då man hälsade på Ibn Abbas så hörde jag honom säga wa alika wa rahmatullah. Wa alika wa rahmatullah. Ja. Och det här, wallahu alam, är enligt vissa lärda då hur man hälsar på icke-muslimer och ahlul kitab. Att man säger wa alikum. Eller man säger wa alikum. Men han säger här, wa rahmatullah, Och Allah alam, det kan också vara, som jag tror Nawawi nämner här, att det blir inte fel om man säger så till en muslim. Wa alaikum. För att han säger till dig assalamu alaikum. Och du säger till honom wa alaikum. Yani, och till dig också. Då har du ju på sätt och vis också besvarat din salam. Men självklart är det ju alltid bättre att säga wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wallahu alam. Sen berättas det också här från Abu Abdillah wa qalat qilatu, att en man sa alika assalam ya rasulullah, qala wa alika assalam wa rahmatullah. Yani, han hälsade tillbaka på mannen då han hälsade på honom. Och det berättas också här från Abdullah ibn Samit från Abu Dharr, som sa att jag kom till profeten alaihi wasallam då han var färdig med bönen, och jag var den första som hälsade honom med den islamiska hälsningen assalam, och då så sa han till mig wa alika wa rahmatullah. Mimmen ent, var kommer du ifrån? Qultu min Ghiffar, jag kommer från Ghiffar, yani stammen eller kabilan al-Ghiffar. Naam. Och här nämns då i förklaringen från en Nawawi som sa att om en person besvarar assalam med wa alaikum, så är det tillräckligt. Så är det tillräckligt. Yani, det här är inte bara till kuffar, utan även om man skulle säga så till en muslim, så har man inte gjort fel. Och det, ibland får man för sig att det här, som vi sa, bara är hur man besvarar hälsningen till kuffar. Men om en muslim svarar så till sin broder, så har han inte gjort någonting fel. Han säger här att yani, det är ett svar, och på dig, yani, samma svar tillbaka på dig. Så själva betydelsen av wa alaikum är korrekt. Men han säger här Nawawi, det som är känt från profetens tillstånd alayhi salatu wasalam och salafs tillstånd, är att de brukade besvara salam bikamilihi, med den fullständiga hälsningen, och säga wa alaikum assalam wa rahmatullah, eller wa rahmatullahi wa barakatuh. Taib, så att när man besvarar salam, som vi sa, wa alaikum assalam, wa alaikum assalam wa rahmatullah eller wa barakatuh. Men om en person skulle säga wa alaikum eller wa alaikum wa rahmatullah, wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, så är det tillåtet. Okej? Okay? Baserat på den här autentiska hadithen som finns i Sahih Muslim. Ja. Och här finns också en fin faida, och det är att den här mannen Abi Dharr radiyallahu anhu, när han då kommer till profeten alayhi salatu wasalam efter bönen och hälsar på honom med salam, och profeten alayhi salam besvarar honom, så ställer han frågan mimmen ent, var kommer du ifrån? Och här säger ulema, här finns också nyttan av att yani, lära känna folk, fråga om folk och lära känna folk. Det är trevligt. Vad heter du broder? Var kommer du ifrån? Vilken stad kommer du ifrån? Och så vidare. Så att det är yani, någonting som då öppnar och stärker vänskapen och brödraskapet mellan muslimer. Ja. Vissa blir arga. Så var kommer du ifrån? Som jag är muslim. Ja. Vi finns inga länder typ. Men det finns vissa länder. Ja. Allah säger shu'uban wa qaba'il, Allah har skapat oss stammar, folk. Vi kommer från olika länder. Varför hette en sahabi al-Habashi och den andra al-Rumi, den andra al-Farisi, den andra al-Kurdi? Vi kommer från olika länder. Så att det är inget fel med det. Det blir fel när det är asabia, när det är nationalism, när vi börjar hata varandra på grund av olika härkomster, eller tycker att vi är bättre än andra folk och andra är sämre än oss. Då blir det fel. Men att jag frågar, han säger jag kommer från Libya, Turkiet, Gambia. Adi, det är inget fel med det, alhamdulillah. Lite arafu, för att lära känna varandra. Så att det är ingen skada skett i detta. Nah. Det berättas sen också från Aisha radiyallahu anha, som sa att Rasulullah alayhi sallatu wasalam sa till henne, ya Aish, ya Aish, hada Jibril, detta är Jibril, och han förmedlar assalam till dig. Och då säger hon qultu wa alayhi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Du ser vad jag inte ser. Yani hon menar Rasulullah alayhi salam ser Jibril, vilket hon inte kan se. Den här hadithen har vi också nämnt tidigare. Kommer ni ihåg i vilket sammanhang? Det var när vi talade om namn. Som bevisade vad? Man får ge smeknamn och man får förkorta namn. Att det är tillåtet att förkorta namn. Ja, Aish, smeknamn. Eller förkorta namnet så länge personen inte tar illa upp. Taib. Hada Jibril. Och det här visar också Aishas förträfflighet. Att Jibril alayhi salatu salam kommer ner och ger salam till Aisha. Han är den bästa av änglar. Och han ber profeten Muhammad alayhi salatu salam förmedla salam till henne. Vilket tyder på hans höga, eller hennes höga status i islam. Han ger dig salam. Här finns också faidan av att det är sunna att förmedla salam. Om han säger jag ska åka till den här platsen och där finns det en person som jag känner, då kan jag säga, mashallah, ge salam till mig från honom. Förmedla min salam till honom. En bellig salam minni. Det är något som är sunna, rekommenderat. Men som vi nämnde tidigare, det får vara inom ramarna av vad man kan. Inte som vissa, de ringer och de säger, hälsa bröderna i Stockholm. Ge min salam till bröderna i Stockholm. Är det möjligt för mig att göra det? Nej, det går inte att jag ringer eller träffar varenda person och ger salam. Utan det får vara inom vad människan kan. Hans kapacitet. Som att hälsa på en enskild person eller två eller tre personer, en familj eller liknande. Det här är någonting som är fullt möjligt. Så han skickade då salam. Och då säger också här ulema att om en person har anförtrott dig med att skicka salam så måste du göra det. Det är en amana. Och personen som sen får denna salam förmedlad ska svara. Och då säger han Ali, wa alika wa alihi salam till exempel. Må Allahs salam vara över dig och personen som skickade salam. Att man då svarar på det här sättet. Ja. För det har nämnts en hadith i An-Nasa'i. Då man skickade profeten salam alayhi salatu salam. Då svarade den här mannen wa alayka wa ala abika salam. Yani han hälsade från en persons far. Då sa han på dig salam och på hans pappa salam. Så att man hälsar på det här sättet. Ja. Nästa hadith berättas från Muawiyah radiyallahu anhu och det är Muawiyah ibn Qurra som sa att hans far sa till honom Ya Bunayya, min son. Om du går förbi en man och han säger till dig Assalamu alaikum, då ska du inte säga Wa alaikum ka annaka takhussuhu bithalika wahda. Då ska du inte säga Wa alaika. Han säger till dig Assalamu alaikum i plural. Då ska du inte säga till honom Wa alaika. Yani assalam i singular. Så som att du bara tilltalar honom. Fa'innahu leysa wahdahu. För han är inte själv. Utan du ska säga assalamu alaikum. Naam. Yani denna sahabi säger till sin son att om en person hälsar till dig i plural form. Assalamu alaikum. Som tyder på er. Även om du själv. Då ska du inte svara tillbaka wa alika assalam. Utan då ska du också använda plural och säga wa vad? Wa alikum assalam. Så som han hälsade på dig. Och denna sahabi säger för att han är inte själv. Det vill säga att han är i sällskap av al-malaika, av änglarna. Eller också att plural är en form av respekt. Kaifa halukum, säger man. Om du talar till en sheikh eller äldre person. Du säger inte kaifa haluk. Du kan säga så, men kaifa halukum är mer respektfullt. Och det fanns även i Sverige förut att man säger hur mår ni? Och så vidare, men det där typ borta. Men det finns kvar i islam att man då talar med folk i plural form utav respekt. namn. Kapitlet, den som inte besvarar salam. Yani, vad är det som händer med den personen? Här berättas det från en av salaf som sa att jag frågade Abi Dharr, eller sa till Abu Dharr, jag gick förbi en person bi Abdurrahman ibn al-Hakam och jag gav honom salam, men han besvarade inte min salam. Och då säger Abu Dharr till honom, yabna akhi, min brorson, ma yakuna alayka min dhalik, du skadas inte av detta. Radda alayka man huwa khayrun minhu malakun an yamin, någon som är bättre än honom besvarade din hälsning, och det var en ängel på hans högra sida. Ja. Och denna hadith har också bekräftats marfu, här är den mawquf. Den här är det Abi Dharrs uttalande, men den har också bekräftats från profeten Muhammad alayhi salatu wassalam, att om du ger salam till en person och personen inte hälsar, så kommer änglarna att besvara din hälsning istället. Och synden är på den som inte ger salam. Yani, du säger assalamu alaikum, han svarar inte. Alltså medvetet. Då får han synd på sig. Men du behöver inte känna dig ledsen, för att änglarna som är vid hans högra sida ger dig istället salam för den här personen. Och de är bättre än honom. Ja. Och det är också bra. För vissa brukar säga att jag ger inte den här personen salam, för han svarar inte på salam. Han är jahil, eller han säger bara hej, marhaba och så vidare. Varför ska jag ge honom salam för? Ge honom ändå salam. Även om han inte svarar, kanske du kommer lära honom att man ska hälsa med salam. Att han blir van med detta. Och det är viktigt faktiskt, för många tyvärr har kommit bort från att sprida salam. Och det vi nämnde vi tidigare från domedagens tecken är att folk kommer bara ge salam till vissa individer. Man kommer inte, det kommer bli lite mer ovanligt att man sprider salam mellan muslimerna. Det berättas sen också från Abdullah, yani ibn Mas'ud, att han säger assalam är ett av Allahs namn som Allah har satt på jorden, så sprid detta namn bland er. Om en person hälsar på ett folk och de hälsar tillbaka, kanat alayhim al-fadl, kan alayhim fadlu darajatin, så kommer de att få en grad eller en dygd över, lianahu dhakarahum as-salam, för han påminner dem om as-salam. Och om de inte svarar på hans salam, så kommer någon som är bättre och renare än dem att hälsa tillbaka. Yani, den som hälsar på ett folk kommer att ha en grad över dem. Jag sa först tvärtom. Den som hälsar på ett folk kommer att ha en grad över dem, för det är han som påminner dem om Allahs namn. Och om de inte svarar, så kommer någon som är bättre och atyab, yani renare och finare än dem, att hälsa tillbaka. Och denna är också mawquf, men den är också sahih marfu', som Sheikh Albani nämner i as-sahiha. Och det här gick vi också igenom innan, att salam är ett av Allahs namn. Kommer ni ihåg när vi talade om betydelsen av salam? Att ett är ett av Allahs namn. Salam, som Allah nämner i slutet på surat al-Hashr. Och att sprida Allahs namn, det är baraka. Och vi sa också att salam är dua. Yani sallamak Allah, hafidhak Allah. Och att salam också är som information om att personen kan känna sig trygg med dig. Yani antas salim, du är säker eller trygg med mig. Så att salam omfattar alla de här tre sakerna. Så man ska sprida Allahs namn bland människorna, och den personen som börjar med att ge salam till ett folk kommer att ha en förträfflighet och en grad över dem, för han har påmint dem om as-salam. Och om de inte svarar, så kommer någon bättre att besvara. Och här förstår vi också att den som börjar att ge salam är bättre än de som svarar. Kommer ni ihåg detta också vi nämnde? Man frågade profeten alaihissalam, om två personer möts, vem är det som ska börja med att ge salam? Då så sa han, den som är närmast Allah, eller den bästa av dem, är den som börjar. Så det är någonting man ska tävla i, att försöka vara den första personen som ger SLM. Det berättas också här, sista hadithen här från Al-Hasan. Al-Hasan al-Basri som säger att teslimu tatawwu wa raddu fariba. Att ge salam är rekommenderat och att besvara är obligatoriskt. Och det här var det som vi nämnde innan. Yani bestämmelsen att ge salam är frivilligt, men att besvara salam är obligatoriskt. Nästa kapitel, bab man bakhila bis salam. Kapitlet om den som är snål med att ge salam. Och där nämns det en hadith, eller en athar, från Abdullah ibn Amr ibn al-As, som sa, al-kadhub man kadhaba ala yamine. Lugnaren är den som ljuger då han svär en ed. Wal-bakhilu man bakhila bis salam, och den snåla är den som är snål med salam. وَالسَّرُوق مَنْ سَرِقَ الصَّلَى. Och tjuven är den som skäl bönen. Och den här athar, den är daif, den är svag. Men den andra och tredje meningen i den athar är autentisk. Och vi kan ta hadithen efter och sen kan vi inshallah läsa de haditherna. Det berättas här från Abi Huraira att han säger أَبْخَلُ النَّاس, den snålaste av människor är den som är snål med salam. Wa inna a'jaza an-nasi man a'jiza bid-du'a. Och den mest inkompetenta, eller yani största förloraren, är den som är inkompetent i att göra du'a. Och den är sahih. Tayyib. Och den är också sahih från profeten Muhammad alayhi salatu wassalam. Tayyib. Här nämns då bab man bakhila bis-salam, kapitlet om den som är snål med att ge salam. Den som är snål med att ge salam. Och Sheikh Albani nämner i Sahih At-Tarhib wa Tarhib en sahih hadith där Rasulullah alaihissalam säger, den största tjuven är den som skäl från sin bön. Och då säger de, ja Rasulullah, hur kan en person skäla från sin bön? Och då så sa han, han fullbordar inte sin ruku eller sujud. Och den snålaste av människor är den som är snål med salam. Och den hadithen finns i At-Tabarani. Och en liknande hadith. Den mest inkompetenta människan är den som är inkompetent med dua. Och den snålaste människan är den som är snål med salam. Tayyib. Här nämns det från profeten alaihissalam och sahaba att den snålaste människan är den som är snål med att ge salam. En person kan ibland vara snål på grund av yani ekonomiska skäl. Han är snål med sina pengar. Han tänker på sina utgifter. Shaitan skrämmer honom med fattigdom. Han tänker på hur hårt han fick jobba för att samla ihop de här pengarna. Ska han bara släppa dem? Ja. Och så vidare. Så shaitan lurar honom lite med att inte dela med sig av sina pengar. Men vad har man för ursäkt med att vara snål med att ge salam? Ja. Kostar det någonting att ge salam? Balash, eller hur? Har du jobbat för att kunna ge salam? Nej. Du bara rör på munnen och uttalar dessa bokstäver. Assalamu alaikum. Så har man inte ens den generositeten att kunna ge salam, då är man verkligen snål. Är det någonting som är gratis, någonting som inte kostar någonting, och någonting som i slutändan gynnar dig? Om du inte ens kan dela med dig av detta, vad är det då du kan dela med dig av? Så det här är en riktig, riktig snålhet. Att inte ge salam. Och inte bara riktig snålhet, det är den snålaste av människor. Abkhal. Och det här på arabiska yani heter ism al-tafdil. Yani, vad heter det på svenska? Imperativ. Yani, den snålaste. Det betyder att på toppen av snålhet, den som inte ger salam. Och en annan hadith, wal-bakhilu. Den snåle är den som hör mitt namn och inte sänder salat över mig. Inte snålaste, snål. Den som hör mitt namn och inte sänder salat över mig. Då har vi också samma sak. Dhikr. Att säga sallallahu alaihi wa sallam. Balash, eller hur? Gratis. Enkelt. Och det finns så mycket belöning i att säga det. Så här har vi snålhet. De som är snåla med att göra dhikr. Tayyib. Och sen nämndes den värsta tjuven. Asraqun nas. Den största tjuven är den som skäl från bönen. En person kan stjäla materiella saker, pengar och liknande saker. Men stjäl man från bönen så stjäl man från det som är Allahs rättighet. Din salah är din skyldighet gentemot Allah subhanahu wa ta'ala. Det viktigaste du gör under dagen. Din skyldighet gentemot Allah subhanahu wa ta'ala. Så stjäl man från bönen så är man den största tjuven. Och hur stjäl man från bönen? Då så sa profeten alaihi salam, han fullbordar inte sin ruku och sin sujud. Fullbordar inte ruku och sin sujud. Vad menas med det? Att personen går ner i ruku, Allahu Akbar. Och innan han knappt hinner säga Subhana Rabbi al-Azim går han upp. Den är hans ruku, finns det ingen itminan i. Den finns ingen lugn. Kroppsdelarna faller inte på plats. Så han hinner knappt finna lugn innan han går upp. Sami Allahu liman hamida. Och innan han ställs upp går han ner i sujud. Yani innan Rabbana wa lakal hamd, eller på vägen Rabbana wa lakal hamd, och han går ner i sujud utan att ha ställt sig upp och rättat ut ryggen. Och det här nämndes i vissa hadither att det är väldigt farligt att en person som dör på det här sättet dör på en annan väg än Mohammeds väg, alaihi wasallam. Så mycket, mycket farligt. Och det finns i vissa länder där de har den här yani en naqr, där man pickar som kråkan gör efter frön på marken. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Och salah blir som gymnastik. Upp och ner och upp och ner och upp och ner. Subhanallah. Och samma sak med sujud. Snabbt. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Och man hinner inte finna det här friden i bönen. Eller itminan, det här lugna momentet som man måste ha. Då är bönen ogiltig. Och det här är den värsta stölden. En person som stjäl från sin bön. Och varför stressa i bönen? Vad är det man stressar till? Bönen tar, om du ber den korrekt, så snabbt som möjligt, gärna genom att ha lugn och säga åtminstone en gång Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-A'la. En gång, lugnt. Det kanske tar 4 minuter i bönen, eller? Vad är det man stressar till? Vem är det som inte har 4 minuter att ge till Allah subhanahu wa ta'ala? Och istället delar de på mitten till 2 minuter. Och ibland man förvånas över hur snabbt folk ber i moskén. Någon bredvid dig, du säger Allahu Akbar samtidigt som personen. Och du läser Fatiha. Och sen subhana, personen är i sujud. Hur? Och sen han kommer upp kanske nästa raka och du står och läser Qul ahad. Hur hann han med allt detta? Och du läser fortfarande inte ens gått ner i ruku. Ajib, eller hur? Så att hellre att man gör salat lugnt än att göra massa snabbt som sen inte ens accepteras. Som det nämns i hadith al-Musi'i salam, mannen som bad slarvigt. Irgi fasalli, gå tillbaka och be, du har inte bett. En snabb bön räknas inte. Adami, wujudihi ka adamihi. Yani det är som att du inte har gjort den alls. Profeten a.s. sa klart och tydligt. Gå tillbaka och be, du har inte bett. En sån här supersnabb bön räknas inte alls. Den är som noll. Wallahu al-musta'an. Och sen så säger Rasulullah alayhi salam att den mest inkompetenta människan är den som är okapabel att göra dua. Och det här nämns från Abu Huraira och det nämns också från profeten Muhammad alayhi salatu wassalam. A'jaza an-nasi man 'ajiza 'an ad-du'a aw 'ajiza fi ad-du'a. Den snålaste av människor är den som är eller den mest inkompetenta människan är den som inte ens kan göra dua. Subhanallah. Dua, som vissa ulema har sagt, är miftah kulli khayr. Nyckeln till allting gott. Är det inte så? Dua, subhanallah. Allah azza wa jal har gett oss en möjlighet att fråga om exakt vad vi vill, när vi vill. Exakt vad du vill, när du vill och hur mycket du vill. Vem har den här möjligheten? Ja. Om du går till någon människa och tigger, du kan inte gå när du vill. Du kan inte fråga om vad du vill. Och du kan inte fråga om hur mycket du vill. Allt är begränsat. Och sen Allah alam om du får eller inte får. Och personen blir irriterad på att du kommer och tigger. Allah subhanahu wa ta'ala tvärtom blir arg om du inte frågar honom. Ja. Vad säger poeten? La tas'alanna bunay adam hajatan was'al alladhi abwabuhu la tuhjabu. طيب fråga inte bunay adam hina yus'alu yaghdabu wallahu hina yus'alu nam wallahu in lam yus'al yaghdab aw kama qala. Poeten säger fråga inte ibn Adam någonting, för när han frågas blir han arg. Fråga istället honom vars dörrar alltid är öppna, och bli arg om du inte frågar honom. Så kolla skillnaden här. Allah azawajal vill att vi ska göra dua. Och när vi gör dua, vi vet att vi får alltid en av tre saker eller fyra saker. Du får det du ber om, du får någonting bättre. Allah ger dig belöning i akhira, Allah tar bort någonting dåligt. Det finns ingen förlust i att göra dua. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah har beordrat oss att göra dua. Subhanallah. Och Allah nämner straff för de som inte vill göra dua. I samma ayah. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. De som är för högmodiga för att åkalla mig kommer att gå in i helvetet förnedrade. Så vi ska åkalla Allah, det är dyrkan. Så som Rasulullah alayhi salatu wasalam sa, att dua huwa al-ibada. Att tillbe eller åkalla Allah är dyrkan. Yani det är den bästa formen av ibada, att göra dua till Allah subhanahu wa ta'ala. Så en person som inte gör dua, han är ajiz. Och typ på svenska inkompetent. Yani en person som är passiv, som inte kan göra någonting. Inkompetent. Och så ska inte en muslim vara. Yani vad är det som hindrar dig från att göra dua? Att räcka upp händerna. Och vissa tror att dua gör man kanske bara i moskén, eller det är bara imamen som gör dua eller liknande saker. Alhamdulillah, Allah vill av oss alla att vi ska göra dua. Ständigt. Så man ska aldrig tänka att man har gjort för mycket dua, eller man är inte passande eller lämpad att göra dua. Utan alhamdulillah, Allahs dörrar är alltid öppna, och Allah blir arg om vi inte gör dua till honom. Så man ska aldrig tänka att man har bett om för mycket. طيب. Nästa kapitel, bab as-salamu ala sibyan, att hälsa på barn. Där berättas det från Thabit al-Bunani att Anas radiyallahu anhu, när han gick förbi en grupp med barn, brukade ge dem salam. Och så sa han att profeten alayhi salatu wasalam brukade göra samma sak. Och det berättas också i nästa athar från Anbasa, som sa att jag såg Ibn Umar hälsa på barnen som satt i el-kuttab. Yani som satt på, man kan kalla det för skola. De satt på el-kuttab. Så här finner vi dessa två sahaba, Anas ibn Malikin och Abdullah ibn Umar, praktisera denna sunna av att ge salam till barn. Kommer ni ihåg att vi gick igenom vem som ska börja med att ge salam? Och yusallimu as-saghiru ala al-kabir. Kommer ni ihåg den hadithen? Att de yngre hälsar på de äldre. Hur går det ihop med denna hadith? Att de äldre började med att hälsa på de yngre. Då så säger ulema, för att lära dem. Hur ska de yngre komma fram till att de ska börja ge salam till de äldre? Om de inte blivit skolade till detta. Ska det bara komma från ingenstans? Att barnen bara lär sig att när vi ser de äldre ska vi säga salam aleikum? Nej. Det måste ju komma från någon form av inlärning, eller hur? Förkunskaper. Och det är den kunskapen som de äldre ger till de yngre. Genom att just vara en god förebild. När man ser barnen här, Rinkeby eller någonstans, du går förbi en grupp med barn, säg assalamu alaikum. De kanske inte säger salam till varandra, de använder svenska, engelska ord att hälsa. Alltså lär dem den korrekta islamiska hälsningen. Så att de blir vana. Det är någonting som yani, finns på deras tunga. Nah. Och här finns också en tillfälle då Abdullah bin Umar gick förbi barnen som var på el-kuttab. Yani de var på el-kuttab, i platsen där man lär sig att läsa och skriva. Man kan säga koranskola. Så gav han dem salam. Det bevisar också att det är tillåtet att ge salam till dem som läser koranen. För vissa ulema säger det är makro. Om du ser en person läsa koranen så ska du inte ge honom salam. طيب. Men vi nämnde att det är tillåtet. Du får ge salam till den som läser Koranen. Det är inte förbjudet. Taib. Nästa kapitel. Kapitlet att kvinnor hälsar på män. Taslimun nisa ala rijal. Och där berättas det från Abu Murra Maula Umhani, en person som heter Abu Murra, som var tjänare till Umhani ibnet Abu Talib, som berättade att hon hörde Umhani säga: jag gick till profeten sallallahu alaihi wasallam då han gjorde ghusl, fasallamtu alayhi, och jag gav honom salam. Och då så sa han: men hadihi, vem är detta? Och då så sa jag: Umhani. Qala marhaban bi Umhani. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Ja. Kapitlet att kvinnor hälsar på män, och kapitlet efter tvärtom att män hälsar på kvinnor. Och al-khulasa, yani, vad kan man säga, slutsatsen är att det är tillåtet i grunden att ge salam till det motsatta könet. Okej, okay? Det är tillåtet i grunden. Och det finns ingen som helst iskall att ge salam till sin fru, till sin mor, till sin syster, till sina maharim. Och vice versa också för kvinnan. Och ulema nämner också äldre personer. Att ge salam till en 70-80-årig kvinna, inget problem. Eller tvärtom, att en kvinna ger salam till en äldre man och så vidare. Där det uppstår lite ikhtilaf bland ulema är bland yngre människor. Att en ungdom går och ger salam till en annan ung tjej. Taib. Grunden som vi sa är att det är tillåtet. Okej? Men om det kan vara något som leder till fitna, och om det är avsikten med att ge salam, då är det inte tillåtet. Och det har vi nämnt tidigare, att en person vill gärna flirta eller komma i kontakt med en tjej, och han vet inte hur han ska börja, och använder salam som första steg, då är hans avsikt inte ren, eller hur? Men vi nämnde det här att du är i affären och systern i kassan, hon är en muslim, och du ska prata med henne och du säger till henne salam alaikum. Ta i en sjuksköterska på sjukhuset eller liknande. Din mammas kompis kommer eller någonting och du råkar träffa personen, säger salam alaikum. Det är inte haram, men det är tillåtet. Taib. Men om man fruktar fitna på något sätt, så gärna låter man bli. Okej? Okay? Och här finner vi då att Umhani radiallahu anha gav salam till profeten Muhammad alaihissalatu wassalam, och han svarade henne och sa också då marhaba. Och det är också en shahid på det vi har gått igenom i början på darsen. Det berättas också här från al-Hasan al-Basri som sa: kunna nisa yusallimna ala rijal. Kvinnorna brukade ge salam till männen. Kvinnorna brukade ge salam till männen. Yani på tabi'ins tid så brukade kvinnor hälsa på män. Men då säger ulema, yani, om man kan garantera att det inte leder till fitna. Nästa kapitel, att hälsa på kvinnor. Och där berättas det från Asma att profeten alaihissalatu wassalam gick förbi moskén. Och där satt det en grupp med kvinnor. Och då så indikerade eller pekade profeten alaihissalatu wassalam med handen och sa: Iyakunna wa kufran al-mun'imin. Jag varnar er för att vara otacksamma mot dem som ger er gott. Och han repeterade detta två gånger. Och då säger en av kvinnorna: na'udh billahi ya nabi Allah, från att förneka eller vara otacksamma Allahs gåvor. Och då så säger profeten a.s. bala, jo, vissa av er är ogifta en lång tid. Och sen så gifter de sig. Och sen blir hon arg och hon säger till sin man: wallahi, jag har aldrig sett någonting gott från dig. Fadhalika kufran ni'amilla. Det här är att visa otacksamhet mot Allahs gåvor. Och det här är otacksamhet mot de som gett er väl. Och nästa hadith är liknande, samma berättelse, att profeten alaihissalam gick förbi en grupp med kvinnor. Och då så säger Asma bint Yazid al-Ansariya, som var med där, att profeten Ali Islam gick förbi oss. Och jag satt tillsammans med jämnåriga kvinnor. Och han fasallama alina. Där har vi ashahid. Han sa assalamu alaikunna. Och då så sa han sen iyakunna. Jag varnar er för kufr al-mun'imin. Att ni är otacksamma mot dem som ger er väl. Och då så säger Esma, jag var bland de modigaste i att ställa frågor. Fakultu ya Rasulallah, vad betyder otacksamhet mot dem som gör oss väl? Och då så sa han, kanske en person är ogift en lång tid. Och sen så ger Allah henne en man och barn. Och hon blir arg. Och sen visar otacksamhet och hon säger, jag har aldrig sett någonting gott från dig. Ja. Och dessa hadither är autentiska, finns i Tirmidhi och i andra källor. Taib, samma berättelse här. Och en shahid är att Rasulullah alaihissalam gick förbi och han sa assalamu alaikum. Eller assalamu alaikunna, Allahu alam. Men han gav i alla fall salam till kvinnorna. Och sen ger han dem denna förmaning och han varnar dem för kufr el-mun'imin. Att visa otacksamhet mot dem som gör kvinnorna väl. Och el-mun'imin är här plural på mun'im som betyder en person som gör en väl och gott. Och det är här männen. Det är kvinnornas män. Och han påminner kvinnorna om hur en kvinna kanske är ogift under en lång period. Hon är hemma hos sina föräldrar, hon vill gifta sig, hon gör dua, hon vill ha barn och liknande saker. Och när hon väl får en man av Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ger henne barn. Hon får khairat, hon får mat på bordet, hon får kläder, hon får allting. Och mannen är ute och sliter dag in och dag ut i 10 år, i 20 år, i 30 år. Och sen någon dag gör han ett litet fel, enligt henne. Hon vill ha någonting och han kanske säger nej. Kanske ekonomin är dålig. Eller kanske han kanske bara sa nej för att han inte vill köpa just den här saken. Han tycker den är onödig. Eller någonting sånt. Och då kommer hon med den här spydiga kommentaren och säger, jag har aldrig sett någonting gott från dig. Du har aldrig gett oss något. Men alla de här åren, bortglömde. Och det här är otacksamhet. Otacksamhet mot Allah. För att Allah azza wa jalla är den som i slutändan gett henne allt det goda hon har fått. Och att bara säga att jag inte fått någonting alls är otacksamhet. Och att förneka de välgärningarna och det goda man har fått. Och också otacksamhet mot mannen som kämpat dag och natt i att försörja sin familj. Vakna tidigt, kommer hem sent, är trött dag in och dag ut. Och sen får han höra att han inte gjort någonting. Ja? Subhanallah. Och det nämndes i andra hadithen, yakfurun al-ashir. Det är samma sak, att de visar otacksamhet mot al-ashir, som här i mannen. Al-mun'im och al-ashir, samma sak. Vad finner vi också ordet kufr? Ordet kufr kan betyda otro. Och kufr, säger ulema, är större och mindre. Större kufr tar människan ut ur islam. Och mindre kufr tar inte människan ut ur islam. Och här är det kufr ni'ma. Yani att förneka och att då trotsa de gåvor man har fått från Allah subhanahu wa ta'ala. Och det kallas för kufr ni'ma. Vilket är en mindre form av kufr. Och här nämndes också en annan sak som är väldigt viktig. Och det är att profeten alaihissalam nämnde orsaken till varför hon säger så här. Och det är fatagdabu al-ghadba. Hon blir arg en gång. Och då säger hon de här spydiga kommentarerna, du har inte gett mig någonting gott. Och här lär vi oss faran av ilska. Al-ghadab. Och att ilska ofta är orsaken till ondska. Och därför lär vi oss i islam att man inte ska bli arg. La taghdab. Hadithen, bli inte arg. Bli inte arg. Men undvik att bli arg och undvik de orsaker som gör dig arg. Taib. Och här finner vi då hur ilska kan få en person att säga dumma saker som inte är sanna och som man kanske inte ens menar. Och kanske sen leder till konsekvenser. Mannen har kämpat och han har gjort så mycket gott för den här kvinnan, och sen får han höra att han inte gjort någonting alls. Då kanske han tänker, den här kvinnan är otacksam. Hon är inte värd att ha. Eller hur? Hur kan hon säga någonting sånt till mig? Hon har kränkt mig, hon har sårat mig. Och så vidare. Vilket kanske till och med kan leda till skilsmässa. Så att ilska är farligt från båda parterna. Både mannens sida och kvinnans sida. Och ilska är från shaitan. Och ilska leder, som vi sa, till att man säger saker som man inte menar. Och det får ibland förödande effekter och konsekvenser. Now. Och det är jätteviktigt att varje person är tacksam för det goda man har fått. Man ska vara tacksam för det goda som man har fått. Och inte förneka det goda som man har fått eller har. Och ni känner ju till berättelsen om Ibrahim a.s. och hans son Ismail. Och han lämnade Ismail och Hajar i Mekka. Och kommer tillbaka efter flera år då Ismail blivit vuxen och han gift sig. Och Ismail var ute på jakt. Så han kommer och knackar på deras hem. Och träffar Ismails fru för första gången. Och hon vet inte vem han är. Men då ställer han frågan, hur har ni det? Och då säger hon, ja, vi har det svårt. Vi har det jättedåligt. Vi har det fattigt och så vidare. Och då lämnar han det här meddelandet. I en indirekt kodat meddelande. Skilde från henne. Och så kommer han tillbaka efter en period. Då har Ismail gift om sig. Och han frågar samma fråga. Hur har ni det? Och maten är samma. Alla förhållanden är samma. Och den här kvinnan säger, alhamdulillah, nahnu fi khair, nahnu fi ni'ma. Vi har så mycket gott, vi har så mycket ni'ma. Och prisar Allah subhanahu wa ta'ala. Och då lämnar han ett kodat meddelande. Behåll henne. Taib, här förstår man vikten av att ha en fru som är qani'a. Yani hon är en person som är nöjd med det hon har. Vissa personer är otacksamma. Och de blir aldrig mätta. De är giriga och får aldrig nog. Hur mycket gott de än får är de inte nöjda. Och yani suger ut de sista kronorna från mannen. Det här är inte någonting bra. Och sen ändå otacksam. Subhanallah. Och det här är väldigt, väldigt negativt. Som handlar om en dålig egenskap. Och även hos mannen. En man ska också vara en person som är tacksam till Allah. Tacksam till sina föräldrar. Tacksam för det goda han får. Och inte vara den här otacksamma personen. Wallah al-musta'an. Naam. Vi har ett till kapitel, inshallah. Det är bara en kort hadith. Så nu blir färdiga, inshallah ta'ala. Vi vill hinna färdigt med boken. Vi är snart färdiga. Tänkte börja någon bok om tawhid, inshallah. Aqida. Taib. Kapitlet att det är ogillat att ge specifika hälsningar. Gärna till att särskilja vissa människor. Ett teslim al-khasa. Och här berättas det från Tariq ibn Shihab. Han sa att vi var tillsammans med Abdullah ibn Mas'ud. Vi satt med honom. Och då kommer en person och berättar att man gjort adhan eller iqama. Man har gjort iqama. Så vi ställde oss upp tillsammans med Abdullah och vi gick med honom till bönen. Och när han kommer in i moskén så ser han att folk är i ruku. Längst fram i moskén. Så han säger Allahu Akbar och går ner i ruku. Och sen går han. När han går i ruku. Och vi gjorde samma sak till honom, samma sak som honom. Och en man gick förbi stressad och han sa Alaykum assalam Ya Abba Abdurrahman. Yani han hälsar bara på Ibn Mas'ud. Och då säger sen Ibn Mas'ud Sadaqa Allahu wa ballagha Rasuluh. Allah Azza wa Jal har sagt sanningen och hans sändebud har förmedlat. Efter bönen så gick vi tillbaka och Abdullah gick in till sin familj. Och vi satt kvar och väntade på att han skulle komma ut. Och vissa sa till honom, ska ni inte fråga honom vad han menade? Och då säger Tarek, jag kommer att fråga honom. Och då frågade han honom vad han menade. Och då så sa han, profeten alaihissalam säger innan domedagen. Kommer det komma en tid där folk bara hälsar på specifika individer. Och fushu ett tijara. Och handel kommer att sprida sig så pass att en kvinna hjälper hennes man i handel. Och man kommer att bryta släktbanden. Pennan kommer att bli aktiv. Och falskt vittnesmål kommer att sprida sig. Och sant vittnesmål kommer att hållas tillbaka. Ja. Och där slutar hadithen. Taib. Denna hadith finns i Bukhari. Och här berättas det då från dessa sahaba och tabi'in att de satt tillsammans med Abdullah ibn Mas'ud, den stora alimen. Och man kommer till honom och säger att man gjort iqama, så de gick till moskén. Och det vanligaste var att salafi redan var i moskén när det var iqama. Men det kan hända ibland att man är upptagen, man inte hör och så vidare. Och då kommer de till moskén. Och vad händer då? De har redan gjort rukur. Och du vet den här, man kommer in i moskén sent och du ser raderna framme, de har gjort rukå. Vad gör man då? Vad många av sahaba gjorde, det var att de gjorde takbir innan raden. För att hinna med. Allahu Akbar. Och går ner i rukå. Och sen går de i rukåställning tills de ansluter sig till raden. Okej? Okay? Och det här nämner Sheikh Albani här, är bekräftat från flera av sahaba. Och den sunna från as-salaf. Att göra på det här sättet. Och det bevisar att den som hinner med el-ruko har hunnit med en raka. Den som hinner med ruko. Varför var salaf måna om att hinna med ruko? För att den som hinner med ruko har hunnit med raka. Taib. Så att de gjorde på det här sättet. Då gick tills de anslöt sig till raden. Och då gick den här mannen förbi Abdullah ibn Mas'ud. Och hans elever gjorde samma sak som honom. De tog efter sin lärare. Och då säger den här mannen assalamu alaika eller assalamu alaikum ya Abu Abdurrahman. De är flera i en grupp, man hälsar bara på honom. Okej? Okay? Och det här, och då säger han då sallallahu wa ballagha rasula. Allah azza wa jall har talat sanning och hans profet har förmedlat denna sanning. Och så nämner han hadithen om domedagens tecken. Men innan det så gick han in till sin familj efter bönen och då undrar hans elever vad är det han menar för någonting? Och de sitter och väntar på att han ska komma ut. Och då säger de till varandra, vem ska fråga vad han menade för någonting. Här finns också en adab. Och det är att man ska inte störa al-ulama. Man ska vara mån om kunskap, man ska fråga om kunskap. Men allt har sin rätta tid och plats. De följde inte efter honom när han säger jag ska till min familj. Och störde honom, stoppade honom. De gick inte och knackade på hans hus och sa vad menar du. Utan de satt och väntade tills han kommer ut. Och det är också viktigt att förstå att ulama är också människor. De är hungriga, de är trötta, de kan ha en dålig dag, de har också en familj att ta hand om. Och yani, de är inte bara studentens. Studenten äger inte sheikhen, utan han har också ett liv som man måste respektera. Och förstå det här med rätt tid och plats att ställa frågor. Nej. Men i alla fall då säger Tarek att jag kan ställa frågan. Och då nämner han hadithen. Yani, vad är det som Allah Azza wa Jal har sagt som är sant och som profeten alaihi salam har förmedlat? Då nämnde han dessa tecken för domedagen som Rasulullah alaihi salatu wa salam har sagt. Då han sa innan domedagen kommer taslimu al-khasa. Yani, där folk yani, bara hälsar på specifika människor. Och det här har vi också nämnt innan då. Att från domedagens tecken är att folk inte kommer ge salam. Och om de ger salam ger de bara till vissa specifika människor. Okej? Okay? Och det här har man sett ibland. Det är som att en person kommer in här. Och kommer fram och säger salam aleikum ya Abdul Wadud. Hälsa inte på er. De bara på mig. Ja, det är fel. Eller ni står ute och någon kommer fram. Och hälsar bara på en person. Och går därifrån. Och det händer ibland i Medina. Man står... Så vissa, de ska säga, han är vit. Hujjaj eller de kommer fram bara till mig. Salam alaikum, var kommer du ifrån? Jag kommer härifrån. Mashallah, mashallah, så går de. Men hälsa inte på de som står med mig. Så det är taskigt, eller hur? För de kanske inte var lika vita som jag. De kanske inte lika intressanta. Men alla kulli hal, man ger salam till alla. Och han nämner också ulema som Sheikh Abdelrazak el-Bedr. För ger man inte salam till alla så har man liksom gått emot själva syftet med salam. Vi sa att syftet med salam är att det leder till kärlek och att man också då indikerar på att du är trygg med mig. Du är okej med mig, du är trygg med mig, jag gör dua för dig. Men när du bara särskiljer en person och inte hans sällskap med salam, då känner de att wow, han kanske har någonting emot oss. Jenny, vi är inte trygga med den här personen, eller hur? Så att det går helt stick i stäv med hela innebörden av att ge salam. Så vi ska inte vara från de här människorna som bara ger salam till specifika människor, utan vi ska vara från de som gör afshu salam, yani vi sprider salam till de vi känner och de vi inte känner. Så som vi nämnde förra veckan, Abdullah bin Umar gick till suq och gav folk salam. Taib. Nästa tecken för domedagen är att handel kommer att bli vanligt. Tafshu tijara. Till och med så pass att kvinnan hjälper hennes man i handel. Förut så föregick handel på suq. I varje stad fanns det en suq, en marknad. Vill du köpa eller sälja någonting gick du till suq. Idag finns suq överallt. Varenda gata, varenda, överallt finns det suq, eller hur? Affärer. Så handel kommer att bli vanligt. Och ännu mer idag, du har hela världens handel i mobilen, eller hur? Du går in i hemsidor och beställer vad du vill från hela jorden i mobilen. Så handel blir vanligt. Och sen nästa av domedagens tecken, att man bryter släktbanden. Vilket också tyvärr har blivit vanligt. Folk är kalla och bryter släktbanden med sina föräldrar och sina nära och kära. Och fushu al-qalam, och pennan kommer att spridas. Och det betyder här att böcker kommer att spridas, kommer att skrivas. Man kommer skriva mycket böcker. Och det här är också någonting vi kan se idag. Och tyvärr så är det inte bara bra böcker som skrivs. Och bra artiklar och bra tidningar och bra inlägg. Utan Allah al-Musta'an, även de dåliga och dumma människorna missbrukar konsten av att skriva. Och skriver dåliga böcker som kallar ibland till kuffer, till bid'a, till yani, villfarelser. Och Allah al-Musta'an. Och sen blir det också vanligt med falskt vittnesmål. Och att folk döljer det sanna vittnesmålet. Yani, pålitliga människor kommer att minska. Wallah al-musta'an. Och det här är någonting som vi, som Sheikh Albani säger, att alla dessa tecken har skett. Alla dessa tecken har skett idag. Ja. Och sen sista hadithen är en hadith vi har gått igenom tidigare. Där en man frågade Rasulullah alaihissalam, vilken islam är bäst? Då så sa han att mata folk, att ge salam på dem du känner och dem du inte känner. Och kapitlet är att det är ogillat att ge salam till att, vad säger man då, särskilja vissa individer med salam och inte ge salam till andra. Här har vi det korrekta, att ge salam till de man känner och de man inte känner. Vi ger salam till alla muslimer. Och här avrundar vi för idag. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in.